Förord av Edvard Blom. När ni lyssnar på den här boken kommer ni lära er en hel del saker. Exempelvis, varför man som kroggäst på många svenska etablissemang ännu på 1980-talet förväntades buga, bocka och ta skeden i vacker hand. Varför vi knappt har några gamla värdshus kvar på landsbygden i Sverige, utom i Skåne. Varför man i Norrland dricker mindre sammantaget men på ett aggressivare sätt när och om man dricker än i övriga landet. Varför det känns naturligt att acceptera godtycke och icke-överklagansbara beslut just när det gäller alkohol. Att det svenska alkoholsystemet kraftigt diskriminerade unga vuxna, arbetare, kvinnor och inte minst samer eftersom dessa grupper inte ansågs kunna hantera rusdrycker. Att det faktiskt var nykterhetsrörelsen som lyckades genomdriva att motboken avskaffades 1955. Att förbud och monopol nästan aldrig leder till minskade alkoholproblem. Varför alla som vill leva ett trivsamt liv borde höja en skål för den gamle socialdemokratiska regeringsledamoten Gunnar Danielsson. Vad alkosexism är och att den har en lång historia. Men framför allt, hur skör demokratin och rättsstaten kan vara när någonting går före allting annat. Det finns en märklig paradox i inställningen till saker som görs för att uppnå en njutning. Visserligen har mänskligheten i alla tider lagt så stor vikt vid erhållandet av läckerheter att hela världshandeln till stor del uppkommit tack vare kryddor och sedan utvecklats vidare genom andra för vårt näringsupptag relativt ovidkommande födoämnen som jästa fisksåser, socker och inte minst alkohol. Visserligen har alkoholhaltiga drycker i dagens svenska samhälle på många sätt en enormt hög status. Inget annat man konsumerar kan uppnå så höga priser. Ingen annan föda tycks vara så nödvändig att servera för att signalera högtid och fest. Ingen detalj tycks kunna vara för liten för att läsa tjocka böcker om när det gäller champagne, sake, maltwhisky eller trappistöl. Men så fort man kommer in i en politisk diskussion i ämnet så är det ytterst få som försvarar alkoholhaltiga drycker och den njutning de skänker som något betydelsefullt. Samma person som ena stunden kan nörda in sig på den speciella kopparpannan i ett destilleri på Isle of Jura som rörde det liv och död kan i nästa stund avfärda en invändning mot den restriktiva alkoholpolitiken med att det ju inte rör sig om något särskilt viktigt utan bara rusdrycker. Förvisso, särskilt när det handlar om andras flaskor. Och ju billigare dryckerna blir, desto svårare blir de att försvara. Finns det någon som öppet vågar säga att de där 70 kronors flaskorna man köper på systemet varje vecka faktiskt tillför ens liv större värden än antalet rum i bostaden eller vilka tavlor som hänger på väggarna? Kanske är det helt enkelt överhetens åsikter som tagit över individernas överjag. Helt klart är det i alla fall att sådant som skänkt människor njutning, som delikatesser, sidenkläder, dans, tobak, socker, erotik och alkoholhaltiga drycker från statsmaktens sida alltid har varit något som i bästa fall ansetts onödigt och i värsta fall subversivt. Redan under 1700-talet stiftade staten över 50 lagar mot sådant som direkt handlade om folks möjligheter att sätta guldkant på tillvaron. Till och med vilka träslag olika samhällsgrupper tilläts tillverka sina likkistor av var reglerat. Och från slutet av 1800-talet blev det etter värre. Ett typexempel är socialiseringen av den svenska tobaksindustrin, långt innan man hade någon aning om att tobak på något sätt var hälsovårdligt. Ändå lade staten 1915 beslag på alla svenska tobaksföretag med motiveringen att den behövde dessa pengar för en pensionsreform och ökade försvarsutgifter. Och tobak var ju ändå något onödigt. Ingen skulle ha kommit på tanken att istället socialisera något tråkigt som bokföringsbyråer eller potatisgrynstillverkare. Trots att njutning är något som de flesta människor uppskattar som något av det viktigaste i sina liv så är det alltid just de produkter som är till...